Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am, but Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Vi är sponsrade av Länsförsäkringar, Manne Forsberg, och alla hugade lyssnare där ute i stugorna.
Det stämmer. Jag har lovat mig själv och brutit på ett löftet många gånger att strunta i att falla till föga för så här helt meningslös konsumtion som mina barn ivrigt uppmuntrar mig till. Mm. Förr i tiden så var det liksom i butiken, det här som var framme vid kassalinjen, någon typ serietidning som var helt onödig och som de trodde att de var intresserade av men var för små för att bry sig om sen, eller någon liksom plastleksak, eller, och nu är det kanske liksom Swish till någon mascara fast de har 30 stycken redan som ligger i drivor på badrumsgolvet. Och jag har räknat på det att om jag har bränt 1 000 kronor sedan barnet föddes på den här meningslösa konsumtionen i månaden, så hade jag kunnat spara ungefär 100 000 kronor var till Iris och Rut.
Ja, otroligt.
Alltså det hade ju varit sköna pengar för dem att ha.
Ja, det är mycket i livet som förändras oavsett vad man liksom säger till sig själv eller inte. Och då finns Länsförsäkringar där som trygghet. Jag vill tacka Länsförsäkringar för det här, eller vi vill göra det. Och så vill jag också säga att ni inte får glömma att Länsförsäkringars bank kan hjälpa dig med både lån och sparande. Tack så mycket, Länsförsäkringar.
Hej, hej. Varmt välkomna ska ni vara till en podcast som vi har hållit på med i 6 år och några månader. Vi brukar ju säga det, att den är ungefär lika gammal som Rut, din yngsta dotter.
Precis. Jag träffade lite poddlyssnare igår faktiskt, i Rålambshovsparken.
När du sprang med vår poddkollega Ann Södlund, som gör utvecklingssamtalet med. Mm. Alltså, jag vet att ni kanske undrar vad den har tagit vägen, och den har inte tagit vägen någonstans. Den kommer snart. Ja. Vi håller på och jobbar med den.
Fan, i den här podden kan vi ju snacka skit om Ann.
Det är det, ja, det kan vi göra.
Hon var jättesur på oss igår för att vi inte kunde spela in
så jävla roligt.
Idag med henne. För att hon har legat på sig 2 veckor, så sa, men Ann, du ställde ju in vår utvecklingssamtaletid förra veckan, så. Ja, just det.
Ja, och sen så var det ju också väldigt villkorat att de ville spela in idag för att de skulle iväg på någon brunch.
Mm. Mm. Älskar det. Men ja, hon och jag har...
Alltså det finns ju någonting med Ann som är så, hon är så otroligt älskansvärd. Mm. Så att man tar ju lite grann vad som helst av henne.
Mm. Så är det. Men det var jättekul. Hon och jag har träning en gång i veckan, varje onsdag ska vi ha träning. Nu var det 18.30 i Rålambshovsparken. Jag tror nästa vecka, alltså den här veckan som det här avsnittet läggs upp, så blir den också det blir onsdagen i Rålis, fast jag tror 17.30. Håll utkik efter det. Ja. Men då kom det lite poddlyssnare. Och det var ju superkul förstås att få träna med sina poddlyssnare. Bland annat en tjej som heter Malou, som bara är 24 år kanske.
Mm, inte så bara.
Det är ändå 12 år yngre än vad jag är. Så jag tycker det är jättebara.
Jag har ju lärt mig tricks för att jag kollar på den här tv-serien Succession.
Ja, det gör jag också.
Att man ska fråga tjejer vad de gjorde 11 september 2001. Mm. För då får man reda på hur gammal
man ska, ja, om man ska ligga med dem, om det ska vara lagligt.
Var det inte det vi pratade om?
Nej, det var inte det.
Var det min hjärna som svävade iväg i vanlig ordning?
Ja, precis, det var det.
Ja, men
okej, du tänker så här att det är inte så bara jag hörde, om jag ska ligga med någon. Men det var inte det jag tänkte.
Nej, jag förstod det efteråt. Ja.
Sjuka jävel, du får inte komma på de här onsdagsträningarna, lovat inte jag.
Med liksom inga underbyxor på mig.
Usch.
Hej, tjena, vad gjorde ni? Vad gjorde ni efter september?
Mardrömmen att du ska komma dit kåt och obehaglig. Nej, men i alla fall så...
Apropå, förlåt. En grej som din löpning har fått mig att göra, vet du vad det är? när man kutar och har såna löparshorts, då har ju de inbyggda kalsonger ju.
Mm, precis. Ja.
Och jag har ju kommit fram till att många av mina tennisshorts har så också.
Mm.
Och jag har ju alltid... Det här är också konstigt att jag bara har gjort. Jag har ju haft såna här underställs, vad heter det, såna här funktionsmaterialskalsonger under. Och så har jag haft den här liksom innerkalsongen ovanpå det. Och sen så har ju löpningen fått mig att använda de här shortsen som man ska göra. Det vill säga att man inte har någon shorts under, utan man använder bara... Du fattar vad jag menar.
Alltså att du inte har några kalsonger.
Att inte har några kalsonger. Och igår spelade jag så för första gången i tennisen. Och det var en väldigt, väldigt märklig upplevelse i början. Det kändes inte alls som vanligt.
Ja, okej. Okay. Jag måste säga, jag har fortfarande kalsonger. Som
liksom... Vadå, har du alltid det? När du kutar också?
Ja.
Vadå, under de här... när du springer med dina löparshorts...
Så har jag...
Gör jag fel nu? Ska man ha det?
Man får göra exakt som man vill.
Nej, men vad är kutym? Du vet ju allting sånt.
Jag vet att John Kingstedt kör utan kalsonger.
Ja, men det gör han, gör han det... Måste, men det känns som att han kör utan kalsonger även om det inte finns någon sån här innerkalsong.
Det känns men det finns alltid en innerbyxa i shorts.
Gör det.
Ja, även i badbyxor.
Ja.
Finns det...
Brukar du ha kalsonger under badbyxorna också? Är du en sån som förstör våra simhallar?
Nej, det har jag inte. Jag vet att de coolaste, Ockelbo-maffian, som är ett ultralöpningsgäng, och John Kingstedt, de kör utan kalsonger.
Okay.
Jag kör med kalsonger. Det är ungefär som liksom, skillnaden att ha sport-BH och att inte ha sport-BH.
Okay.
Jag vill ha liksom, koll på grejerna.
Aha. Jag trodde att jag nu hade gjort
rätt. Att du gjorde fel förut.
För att jag nu gör rätt. Men det här är alltså en smaksak.
De flesta har nog kalsonger. Alltså, det är därför som det finns funktionskalsonger. Annars skulle det inte behöva finnas ens.
Jo, men för vissa av mina tennisshorts har ju ingen innerkalsong.
Ja, okay.
De är bara ett par shorts.
Jag kan nog säga att jag inte har några som inte har någon innerbyxa.
Björn Borg tennisshortsen har ju inga innerkalsonger, till exempel.
Nej. Nej, men man gör verkligen som man vill.
Men det var inte det vi skulle prata om.
Nej, verkligen
vi
inte.
Skulle prata om Malou.
Vi ska prata om Malou. Det var jättekul att hon kom dit. Hon lyssnade på podden och hon hittade oss genom Stiljournalen, tror jag, från början.
Ja.
Och började lyssna för kanske ett år sedan eller så.
Mm.
Och hon är psykologstudent.
Mm.
Och hon sa...
Jaha, det här är liksom som en pendang till förra veckans avsnitt med din...
Förra veckan pratade jag om att jag försökte reda ut...
Vad du skulle bli.
Vad jag ska bli, om jag ska bli någonting. Och en person frågade retoriskt på Instagram, vad menar du med ett riktigt yrke? Ja. Liksom så här, kan inte det du har räknas som ett riktigt yrke?
Mm.
Det jag menar är nog ett yrke som också är en yrkesidentitet.
Just det.
Och Malou sa att det är delvis rätt att man kan under utbildningen kanske praktisera och jobba på ställen och så, så att man har liksom en kundstock sen när man vill starta en mottagning.
Okej.
Okay. Alltså hon tyckte hon dog inte av skam när hon lyssnade på mig i alla fall så här, i podden.
Nej.
Hon tyckte också att det var kul att jag drogs åt det hållet.
Mm, fattar jag. Men alltså, inte för att jag vill, vad är det man säger nu efter den, pissa på din parad.
Nej.
Men Malou, trots att hon har ett väldigt fyrtiotalistklingande namn, så är hon ju bara 24 och fortfarande...
Hon läser termin 7.
Ja, men hon är ju fortfarande under utbildning. Alltså, det skulle... Jag känner att det här resonemanget, som är jättefint och jättebra, som jag tycker... Men det hade varit starkare om det var en Malou som var 40-talist.
Mm-hmm.
Och som hade jobbat i 30 år och som sa att jag gav dig rätt.
Ja, fast det som är minst starkt, det är väl du som varken är 40-talist eller psykolog och som skrattade hånfullt för
det. Du får välja helt enkelt vem du vill lyssna på.
Malou.
Ja.
En annan sak som var härlig... Alltså, på Instagram har jag frågat så här, vad ska jag bli av det här? Det blev så jävla härligt för att folk hade liksom så här, bli lärare och inte bara bli lärare utan du skulle passa som lärare så här. Eller, och en person föreslog ett helt nytt jobb så här, bli polis och skrev så här, kan nästan inte ta det i min mun. Vi behöver dig.
Skrev. Men det här var en polis eller var det här också någon som
en styrklivskompis som är polis som och liksom så här, ingen har någonsin sagt att de behöver mig. Alltså inte ens mina barn har sagt att de behöver mig. Så det var ju liksom...
Jag antytt att jag behöver det.
Jo, lite. Ja, kanske. Man har inte sagt
jag har ju liksom rört mig i den behöva man är här-raden.
Ja, faktiskt. Mm. Det är sant. Det är kanske därför utkanten som vi fortfarande gör det här. Och sen så var det en tjej som bjöd in mig till en brandstation.
Nej.
Jo, som är brandman. Och det är dessutom brandstationen. Alltid när jag ser framför mig och fantiserar om att jag är brandman...
Mm.
Eller när jag tänker på Daniel Bojasjuglu är brandman. Så ser jag framför mig, jag vet inte vad han jobbar med, jag ser framför mig Huddinge brandstation.
Okay.
Som ligger vid Källbrink. Helt enkelt för att den passerar ju ofta, och det var den jag alltid passerade under hela min uppväxt. Den låg vid en Vivo som inte finns kvar, men som vi kallar för Vivo Torgkassan. Jag vet inte om den hette det formellt eller om vi bara kallar den för det. Det är också där Kristoffer Hjälmroth, min kompis och länspolismästare, då var den länspolismästaren Sven-Åke Hjälmroth son bodde.
Vet du, jag tänker också, alltså jag får en bild av att du, Daniel Bojasjuglu och hela Al-Fakir-klanen ska jobba på en brandstation.
Ja.
Det känns som att de var ju också
ja, de skulle verkligen passa.
Ja.
Men de bor ett stenkast därifrån, precis som jag också gjorde.
Mm.
Men i alla fall så är det den brandstationen jag har sett framför mig. Och nu den här brandstationen som jag är inbjuden till, där den här tjejen jobbar som brandman, är då Huddinge brandstation.
Okay.
Och hon har erbjudit mig kaffe och sådär. Och du, nu pratade med Nina, sa att det kanske till och med kan spela innebandy. Och det hoppas jag.
Ja, det hoppas jag.
Och det känns som att
då... Hur bra är du på innebandy? Hur ofta spelar? Det har jag aldrig sett dig spela.
Ja, det är faktiskt
du har
roligt
pratat
att fråga om det.
För att, du har gjort det mesta. Du har seglat, du har spelat tennis, du har liksom golf har du lite. Men hur är din innebandy bakgrund?
Så här. så när jag växte upp så var jag ju dålig på all sport.
Ja.
Tennis var jag väl hyfsad på eftersom jag spelade det. Men det spelade jag aldrig i skolidrotten, så fick jag aldrig visa upp.
Nej.
Alla andra sporter sög jag i verkligen. Mm. Jag hade dålig kondition och dålig bolltjänst och sådär. Men det var två undantag från den regeln. Och det ena var åka skridskor, var jag duktig på. Helt enkelt för att min kompis Johan Arvefjord hade lärt mig att saxa baklänges mot att jag lärde honom onanera.
Ja, en klassisk pappapodden.
Så därför var jag duktig på det, för man kunde saxa baklänges så hade man ju någonting som många andra inte hade.
Ja, man kunde åka baklänges.
Det andra var att vi hade ju ett sportrum hemma som var ganska stort, där vi hade en massa innebandyklubbor och innebandymål. Så jag spelade innebandy hemma när pingisbordet var uppfällt.
Mm.
Och lärde mig då liksom att dribbla ganska snabbt. Så det var en sån här grej att när vi spelade innebandy, hände vi kanske en gång per termin, så blev folk extremt chockade över min dribblingsförmåga liksom.
Innebandy är ju lite mer en arbetarklassgrej, skulle jag säga. Alltså, en tennis och golf.
Ja,
alltså,
ja,
den klassiska skolningen med tennis, golf och segling. Det känns inte som att det... Och sen trycker
fast
in till med innebandy.
Så här skulle jag väl säga att hockey, det är ju... Det är arbetarklass.
Ja, fast det har ju blivit överklass nu. För
ja,
att det är
så dyrt. Men innebandy är ju verkligen under medelklass.
Ja. Ja, i alla fall folk i våran ålder.
Mm.
Det är ju, alltså, det är innebandy och badminton.
Mm.
Det är ju såna här gig-ekonomi människor som spelar på kvällen.
Men hur pratade vi om? Jo, nej, men så att därför så, nu lutar det ju mot att jag blir då brandman. Eftersom jag har inte blivit inbjuden till någon psykologmottagning eller skola.
Mm.
Men däremot är Huddinge brandstation som är den jag ser framför. Det är som ett omen nästan, va? Men det jag är rädd för är att det var så skönt att få de här, du kan bli det här och det här. Alltså, det jag känner med min egen självbild är att alla egentligen borde säga så här att bli inte något. För att det skulle vara ett trist om du kom till vår bransch och förstörde den.
Eller att bli inte någonting, fortsätt med det du gör, för det är helt underbart. Lämna oss inte.
Ja, fast
det skulle vara bra ju.
Det hade jag inte.
Men hur många sådana har du fått då?
Jo, men jag fick de som var så här, ärligt talat, du kommer fortsätta göra det du gör nu. Föreläsa så här, du har liksom för dyra hobby, så liksom du lever från hand till mun. Du skulle inte kunna ha ett vanligt jobb.
Plus en på den.
Men,
det var jag under pseudonym.
Ja, just det.
Ja, jag har ju skapat ett fejkkonto bara för att kunna trolla ditt Instagramflöde.
Jag fattar.
Mm. Men hörru du, vad var det du ville med det här?
Ja, jag ville säga att det nu lutar mot brandman. Och att det är himla fint att man kan, att det är så att ha en podd, att man kan bli inbjuden på att göra studiebesök på en brandstation.
Det är ju skitbra. Mm. Ja, men då vill jag också, jag vill ha programledarjobb. Så att, om det är någon som har något...
Skulle du göra det då? Ja, du kan få komma till Riks morgonso och dricka kaffe på studiebesök. Det skulle du kanske tacka nej till då.
Nej, varför då?
Men för att jag kommer inte bli brandman nu. Men för att du tycker väl att du står över det lite grann, att gå till typ SVT och få dricka en kaffe i repan.
Ja,
eller och titta så här ser en studio ut. Det är så det kommer för mig. Så här ser en brandstång ut.
Jo, men jag har ju jobbat som programledare, så blir det en skillnad. Det är ju som om du då skulle vilja ta upp. Det är som om du säger så här, ja, jag skulle vilja skriva böcker igen.
Mm.
Och så skulle det bli så här, Gunnar Ardelius hör av sig och så här, ja men kom och titta på min skrivarlya så se hur jag jobbar. Så här är det. Och, så att du ska komma in i det igen.
Ja. Mm. Nej, men så därför kan du inte göra den grejen.
Jo, det kan man göra. Eller så kan jag bara säga så här, ge mig jobb.
Ja, så kan du säga. Ja. Ja. Ge mig jobb.
Ja, en annan sak som jag har blivit avundsjuk på senaste tiden. Det är att Karin da Silva är fast medlem i mitt favoritprogram Bäst i test.
Jag såg det.
Det tyckte jag var... Alltså, det är jättekul för Karin da Silva. Det är inte så, men det är ju ett program som jag skulle tycka var väldigt roligt att vara med i.
Mm.
Det är ju deppigt att man inte är på den raden överhuvudtaget. Det är tråkigt.
Du tänker att ja, men det bästa sättet att sätta sig på någon slags rad, det vill säga det.
Ja, och så blev jag också deppig för att Linnea Wikblad sa på Instagram att hon har blivit tillfrågad att vara med i det, men att hon inte gör tv, så att då sa hon inte det.
Mm-hmm.
Vilket jag tycker också var konstigt.
Gud vad deppig stämning det blev nu.
Tycker du det?
Ja, ja, verkligen.
Men apropå deppigt, så jag såklart blev ju asdeppig av ditt snack förra veckan. För det fick ju mig att börja tänka på jättemycket på mitt liv.
Depp som jag sätter igång här nu?
Ja, men alltså, om man är som jag, du vet ju jag är ju väldigt känslig.
Du har väldigt snygg Royal Oxford-skjorta.
Ja, du har en likadan som du köpte på, fick på till ett bra pris.
Du var först.
Ja, men jag visste inte vad jag fick ju den bara placerad i på min torso. Mm. Jag visste ju inte vad det var för någonting. Nej. Det är du som har berättat för mig vad det är.
Royal Oxford, det är en Oxford-väv som är lite finare.
Cutaway-krage.
Ja.
Mm. Ja, detta om detta. Men, jo, men jag fick ångest för att jag fick det. Alltså av ditt snack.
Alltså, snacket då var att jag hade lite ångest. Eller att jag hade ångest. Att jag kan inte sova längre utan att få ångest. Och det, jag tror att det har att göra med mina framtidsutsikter och min bristande yrkesidentitet och att jag måste ta tag i det.
Ja, och det fick ju mig att börja grunna på min bristande yrkesidentitet och allt sådana. Men sen kom jag på en grej som skiljer sig mellan dig och mig, och det är faktiskt åldern på vårt yngsta barn. För du är ju på ett sätt ute på andra sidan alltså de klarar sig ju ganska bra själva.
Man brukar väl säga att man lever småbarnsliv tills barnen börjar skolan. Och jag har ju två skolbarn nu.
Ja. Och för Jojo, han klarar ju inte många sekunder själv.
En sak som exemplifierar att mina barn klarar sig själva, det är att igår så hade jag ju den här grejen i Rålis. Det var jag som skulle hämta barnen och man vet inte när Sara kommer hem på kvällen och sådär. Så jag hade inte ens förankrat det. Och sen visade det sig att det skulle vara föräldramöte. Och då blev inte det heller någon krock, utan då lämnade vi bara barnen. Så att de var hemma 2,5 timmar. Och när vi kom hem, jag hade gett dem en väldigt tidig middag innan jag drog. Men sen hade Iris kokat ris till sig och till ut.
Som lite snack.
Ja, jag frågade, jag var väldigt impad för hur gick det med det? Så det var kanske lite underkokt.
Men, ah, ja.
Men ändå så att det är ju så här, förut så, oj hjälp, jag ska göra det här och det är föräldramöte och hur ska vi göra och barnvakt hit och dit och så här. Nu så löser sig sånt genom att man bara sticker.
Ja.
Stänger dörren.
Och det gör ju såklart att det kommer en massa tankar till dig.
Ja.
För mig är det ju inte så. Det tänkte jag på kvällen när...
Dock så här, det går ju fort, för det är ju bara 2 år ifrån.
Ja.
Han är i skolan snart också.
Jo, men det är ändå 2 år. Mm. Alltså det går ju fort, så här, retrospektivt. Men det är ju när man är mitt uppe i det så går det inte fort.
Och när han börjar skolan, då har ju din äldsta liksom hår på snoppen.
Ja, visst.
Kanske.
Jag träffade en som hade hår på snoppen.
Okay.
Nej. Men jag träffade en förälder och med barn igår, för jag stod i hade såna kiosktjänst på Farsta idrottsplats som man har löneschema, det vet man är fotbollsskit. Men då hade de hennes son då, eller hennes äldsta dotter var 14 och yngsta dotter var 8. Och det är ju 6 år. Och det är 6 kalenderår mellan Manne och Jojo också. Så då fick jag en föraning om hur det ska bli.
Men det kommer bli så himla annorlunda för dig, tänker jag, även om 2 år. För att jag skulle inte gärna lämna Rut i 2,5 timme. Nej. Utan förutsättningen är att de hänger ihop. Och just de hänger ihop för att de har samma intressen och är typ lika gamla.
Nej, men då får det bli att
det är skillnad på 14 år. Då blir det ändå en grej som ska fixas. Att du måste vara barnvakt för att du ska till Rålis och mamma ska på föräldramöte.
Men å andra sidan så kan man ju göra mer grejer. Som när jag var på en fest för några veckor sedan, 40-årsfest, vilket jag kommer få anledning att återkomma till när jag nu har slutfört något typ av resonemang någon gång. Eftersom jag är så fladdrig idag. Då var det en mamma och pappa som var där och de har en 5-åring och sen så har de en 14- och 15-åring. Och då kunde ju de vara ute hela kvällen, alltså komma hem, du vet, vid 2-3. För att då var ju liksom, då skötte ju de nattningen. Alltså det var ju liksom, då var ju de som barnvakt.
Ja, femåringen.
Ja, precis.
Så, ja, fast ni kommer ju hamna i ett mellanland där. Att...
Hur tänker du då? Om när man är 14-15 och Jojo är då...
Ja, men då kommer han väl natta sig själv.
Ja, han kommer natta sig själv. Ja. Men han kan ju, då kan man ju vara borta en hel natt. Alltså, men då kan man ju komma hem vid 2-3. För då tar han hand och fixar käk åt Jojo och lägger honom. Alltså, och tar hand om honom. Mm. Sätter på en film och myser lite.
Om du mutar honom.
Ja, om jag mutar honom, ja. Som barnvakt. Mm. Det känns lättare att muta
men
honom.
Men nu då? Han är ju rätt stor. Skulle du inte kunna nu...
Inte en hel kväll.
...åka till Rålis... Och gå på föräldramöte och borta 2,5 timme. Och genom...
Ja, alltså, jag har inte kommit dit att jag är borta 2,5 timme. Men jag kan ju så här, gå och handla och fixa grejer i centrum och alla sådana där grejer. Det kan jag göra. Men jag tror inte att jag i dagsläget skulle lämna dem själva så länge. Det skulle jag
nog. Vad är det längsta?
Vad är det längsta jag skulle göra?
Men
jag skulle nog kunna... Ja, men alltså en timme kanske runt om. Men jag skulle nog vilja hålla mig lite i närheten då. Så att ifall det är någonting, att jag kan komma. Typ som om jag handlar eller någonting.
Ja, men det har du rätt i. Det är en jätteskillnad. Du lever småbarnsliv. Och ja. Jag har precis... Jag ömsar skinn nu.
Mm.
Det är ju en ångestartad grej att ömsa skinn.
Mm.
Kan det vara?
Fråga bara ormarna.
Jag går... Nej, men ålarna.
Ja.
Som ändrar så många, vad heter det, glasål, gulål. Jag har börjat med den här Patrik...
När blir de glasnudlar?
Jag har hört om den här nya boken. Patrik Lundbergs ålbok.
Nej.
Svinbra.
Okay.
Jag har precis börjat läsa den.
Mm. Det handlar om...
Ålarnas hemliga liv, tror jag den heter. Den är skitbra.
Ja. Alltså det handlar om delar, alltså det handlar om ålar på riktigt. Det är inte en metafor för någonting.
Nej, och det tänkte jag att det här är en roman som... är liksom metaforisk på något vis. Men nu har jag läst kanske 50 sidor. Det handlar bara om ålar och...
Med det här Sargassohavet och vad de gör och allt.
Och det är ju sjukt intressant.
Ja, jag vet. Synd att du måste äta upp dem bara. Varje jul.
Nej, men det har jag ju slutat med.
Ja, jag vet.
Alltså, flatrökt ål. Fan, det här är ju som pappapodden Back in the Day. När man inte kan...
Vi kan inte prata och det finns inget ämne.
Förr i tiden så var flatrökt ål det bästa jag visste på julbordet. Mm. Men vi har slutat med det. För att just, det känns inte hållbart.
Det älskar jag nu att jag skulle prata om min ångest och det slutar med att jag pratar om julbordet.
Nej, det slutar inte här utan det fortsätter. Nej.
Jo, men alltså då med min ångest så var det som att jag kom lite grann ur ångesten för att jag började tänka så här, jag har inte tid med det här.
Alltså du pratade med mig, kände fan jag har ångest, för jag har ju
jag
samma grej som
veta.
Manne.
Ja.
Sen kom du på att nej, det måste jag nog inte för att jag har småbarnsliv nu.
Jag har inte tid med det.
Nej.
Och är ganska nöjd med det liv som jag lever.
Ja.
Och sen gjorde jag en annan grej. Som ju är att jag röjde på mitt kontor.
Mm.
För det har blivit en sån här stor, inte jättemycket, men det har blivit en sån här, heter det surdeg? En sån här grej som bara ligger och jäser och är jobbig.
Mm.
Det är en massa papper som ligger och jag har liksom ingen riktig koll på vad är det här för någonting. Det är några skattepapper. Och det är mycket nu är ju kretsar kring det här med mitt hemvärnande. Mm. Alltså det är mycket olika papper som ska fyllas i som ligger i olika högar och som jag... Ah, gud. Men jag började beta av den grejen. Och nu är plötsligt så har jag mitt skrivbord där städat igen. Du vet ju hur det ser ut med det här liksom höga skrivbordet. Du kanske aldrig har sett det ens för att det har varit så mycket skit.
Då sist jag var där så var vi flyttkartong där.
Nej, du har ju varit hos mig.
Jo, då var det jättefint, ja. Men jag får lite ångest över att höra om ditt kontor. För att vi har ju ett arbetsrum / pysselrum.
Ja.
Där det bara... drivor av kläder som Sara la någon gång i somras. Så det är fullt av kläder. Och jag vågar inte ta upp det med henne för att jag tror att hon kommer bli stressad.
Alltså nu ger jag dig ångest.
Välta så här, står det ett pärlburka sån här, där det är liksom 1000 pärlor som bara vält ut och det är världens kaos. Jag har tänkt så här, någon kanske man kan sitta, men nu, när jag har behövt ett skrivbord nu och inte kunnat vara på nedervåningen för de har varit hemma, då har jag suttit vid Iris skrivbord. Det är liksom det bästa skrivbordet.
Och är det också så här lite lågt?
Mm, ja, och det är en sån här barnskrivbordsstol.
Jag har hittat ett nytt ställe. Gud vad vi är associativa. Jag har hittat ett nytt ställe där jag jobbar på som är perfekt. Alltså byrån i sovrummet. Mm-hmm. Den är perfekt höjd för att stå och liksom asskön om man vill stå och skriva och hänga lite på det. Men nu vill jag prata klart om det här. Och sen så har en annan grej har varit att jag tänkte från början att jag alltid skulle stå och jobba. Det var därför jag skaffade ett sån här höjt skrivbord. För det var en period i mitt liv när jag brukade stå upp och jobba. Jag hade en stol, matstol i blås ut ovanpå matbordet.
Mm.
Där jag hade datorn. Men det har liksom kommit ur lite grann och så har jag inte alls varit speciellt sugen på att stå. Men nu har jag, och sen har jag tänkt så här, jag ska köpa någon sån här skön barstol. För att jag vill fortfarande ha det lite kompakta. En skön barstol som är höj- och sänkbar. Men sen så får jag ångest för att jag hatar ju att hålla på och googla saker. Alltså så här, hitta, så här som du går igång på, så här, hitta den perfekta barstolen för ändamålet. Det skulle du kunna lägga en dag på istället för att göra något annat som du egentligen borde göra. Mm. Men jag får ju ångest av det, och då har jag adresserat det här för Li. Att jag får sån barstolsångest. Jag har sån ångest för det här med barstolen. Och nu är det så fint mitt kontor, men jag vill inte vara där inne för jag har ingen barstol.
Nu går vi in och ut lite ur ångesten. Om man bara får sammanfatta då, så hade du först inte ångest, sen så poddade vi. Då fick du ångest över samma sak som jag ångest över att du hade inte riktigt någon yrkesidentitet eller riktning. Så kom du på att, jo men jag lever småbarnsliv, så lindrades ångesten. Och den är ytterligare av att du fixade kontoret, för det hade du lite ångest.
Men sen fick jag lite ångest.
Sen fick du ångest för att det var barstolsångest.
Barstolsångest. Ja.
Men vadå, är det här liksom jämförbara storheter nu, så att vi,
min barstolsångest, om man kan jämföra den med din yrkesidentitetsångest,
det här med att inte kunna sova och känna att någon sitter på ens bröst och sånt där.
Alltså nu är jag ju ingen, alltså jag är lekman, jag är inte psykolog på något vis ju.
Nej,
men jag skulle nog säga att min barstolsångest slår lite högre.
Är det så?
Ja, jag tror det. Alltså det känns ju ändå, man tar så här, vem är jag, yrkesidentitet, mitt liv, vad ska jag göra, i ena vågskålen. Och sen så det här, vad ska jag ha för barstol i kontor? Då är det känns ju som att det väger lite tyngre.
Då var det viktigt att Liv fick...
Men jag vet inte vad Malou säger. Hon kanske har en helt annan åsikt. Hon kan höra av sig.
Hon kommer nästa vecka.
Nästa. Men i alla fall, min fru, som är ju världens mest älskansvärda människa, började då googla.
Ja, utom på internet.
Ja, precis. Alltså hon är inte älskansvärd i olika sådana forum på internet. Nej, det gör hon inte. Men som person är hon det. Och då i alla fall så hade hon googlat fram, vilket gav mig lite ångest ändå, för att hon googlade fram 4 olika alternativ till stolar som hon tyckte skulle vara bra. Så då fick jag lite ont i magen eftersom jag var tvungen att välja en av de här 4. Men till slut så valde jag en jättefin i grön manchester faktiskt. Precis som min kostym som jag har idag.
Ja, jättefin.
Med liksom ett ordentligt ryggstöd och så här höj- och sänkbar. Ser väldigt skön ut.
Mm.
Till och med små armstöd om jag inte minns helt fel. Det tror jag. Den är beställd nu, köpt. Den kommer komma. Den är på väg. Så då släppte den ångesten. Så då blev jag ganska ångestbefriad. Det var ju härligt. En solskenshistoria.
Ja, det slutar att du höll på med din skrivbordsstol.
Jag ska kolla om jag har skrivit upp något mer. Ja, men det slutar där.
Gud, det här var det största antiklimaxet någonsin.
Tycker du det?
Ja.
Ja, men om du tar... det måste ju finnas andra antiklimax genom historien. Nej, det kanske inte finns. Men det känns ju skönt i alla fall att jag inte har den typen av ångest.
Nej, men precis. Det som är skönt att jag inte har smittat dig med ångest.
Ja.
För det vill jag verkligen inte. Nej. Och jag kan säga, för egen del så har ångesten känts lite mer bra den här veckan, för att jag har haft skitmycket att göra. Så mycket att göra så att jag inte har hunnit göra det.
Okej. Men har du sovit på nätterna då?
Ja, det har jag. Verkligen. Jättebra.
Vad skönt.
Ja. Men jag har inte hunnit sova dagarna. Så jag har sluppit ångest då.
Men ändå solskenspodd idag?
Ja, vi får se. Alltså så här, jag gjorde en lite korkad grej. Jag fick nys i våras om att det finns ett 3-dagarslopp som heter Icebug West Coast Trail.
Mm-hmm.
Där man under 3 dagar i den bohuslänska skärgården springer eller går 75 kilometer. Och inte då liksom på någon asfaltsväg, utan...
Men under 3 dagar?
Under 3 dagar. Etapperna är då 24, 29 och 23 kilometer, tror jag.
Mm.
Något sånt.
Mm.
Och det är inte liksom platta kilometer, utan det är upp och ner för berg, på klippor. Vissa ställen måste man klättra på, och det är också i bokskogar och över vattendrag.
Jag älskar bokskogar.
Mm, verkligen.
Sofistikerat.
Enormt. Det här fick jag nys på om i våras. Och jag tänkte, det här måste vi göra. Och jag fick reda på
vi?
Ja, min familj och jag. Jaha. Jag vill inte åka bort från dem en hel helg.
Nej. Men de kan klara sig själva.
Ja,
Sara kan inte ha någon barnen.
Jo, men jag vill gärna vara med dem så mycket jag kan. Och jag fick reda på att det finns också ett kids camp, så att det passar väldigt bra för barn.
Mm.
Tänkte jag att, så tänkte jag att det kanske passar bra också för fruar. Eller äkta män.
Mm.
Så att jag anmälde oss till det här utan att exakt supernoga förankrade hemma. Först så hade
om vi passar där, hur går det till när du exakt inte förankrar någonting? Ja, men, alltså, antyder du någonting om det?
Men jag sa så här att om ett halvår så åker vi till västkusten en helg. Och så sa jag att jag ska springa och barnen kan gå på kidscamp och du kan spa.
Okej, så sa du.
Och det tyckte ju Sara lät bra. Spa. Mm. Hon gillar ju spa. Sen så visade det sig att det var inte exakt som jag trodde. Dels så skulle det inte bara vara en helg, utan loppet är fredag, lördag, söndag. Så det blir ju mer än en helg, för man skulle behöva åka torsdag.
Ja.
Och då skulle man väl ta ledigt då, hela fredag och halva torsdag.
Just det.
Det är en lite komplicerande faktor. Den andra komplicerande faktorn var att det där spa-grejen som jag hade tänkt, den låg ganska långt ifrån där man skulle bo och sådär.
Var det Jürgen? Någonting?
Nej. Vann.
Okej, för det finns något som heter Jürgen.
Och vi skulle bo i Ramsvik.
Okej.
Och tävlingen utgick från Ramsvik, så det var bäst att hålla sig där. Och sen så tänkte jag, Sara hade en period i somras när hon gick en mil per dag. Mm. Hon tänkte att hon skulle göra det alltid, fast det blev bara typ 5 dagar. Men ändå, du förstår att då är det jävligt långt att gå.
Gud, jag älskar Sara, känner jag. Jag saknar henne. Det var länge sedan jag träffade henne.
Men då tänkte jag att då kan hon väl gå. Så då anmälde jag, så såg jag att det finns...
Hon gick en mil per dag i 5 dagar. Mm. Då tänker du, då kan hon ju ändå gå 30 mil på 3 dagar, tänkte du då.
Exakt.
Som man gör. Då, det är precis som man tänker.
Då, och så såg jag också att det fanns inte bara en run-klass utan också en walk-klass. Mm. Så då anmälde jag henne till det. Så sa jag så här...
Sara, och antyder du någonting om det då?
Nej, jag sa bara här om veckan att Sara, det kan vara bra, det är bra att du har tränat på att gå, för att jag anmält dig till du ska gå 75 km.
Hon trodde då att hon skulle ha en mysig spa här.
Ja, alltså det blev ingenting med spa. Du ska gå 75 km. Hoppas att det blir kul. Det kommer vara jättevackert. Det är bra att du har gått nu de här 5 dagarna under sommaren. Vi kanske ska gå lite mer. Ska vi gå nu ikväll?
Du har ju gått 1 mil nu här i 5 dagar.
Exakt.
Per dag. Och nu ska du ju då gå 30 mil.
Nej, 75 km. 7,5 mil.
Ja, jag menar det. Då ska du gå... Ja, precis.
Jag tror Sara tyckte det lät lite ångestartat. Så hon gjorde som jag skulle gjort. Hon stoppade huvudet i sanden och tänkte inte på det.
Mm.
Men sen till slut så kom ju den här helgen. Och jag var fruktansvärt nervös. För att jag förstod att så här, jag kommer ha det bra. Men jag kommer ju bli sliten. För jag kommer springa ganska hårt. Mm. Eftersom det är också en tävling. 75 km på 3 dagar. Sen ska mina barn gå på kidscamp. Som på pappret är paradisiskt. De ska fiska krabbor. De ska ha ett lopp. Springlopp. De ska segla. De ska besöka zoo, de ska glassätartävling och så vidare. Men du vet, ändå en sån sak som kan bli jobbig.
Jaja.
Att så här, lämna dem om de inte vill det. Eller att de kanske inte alls vill segla. Det kanske ösregnar, sådana saker. Man vet inte hur det kommer gå.
Jaja.
De kan hata mig för det. Och vill stanna hemma. Och sen har vi det här med att Sara...
Sara ska med.
Ska vara med på 3 dagars lopp.
Mm. Som hon liksom inte riktigt visste om.
Nej, och en ytterligare komplicerande faktor då. Barnen verkade gå bra när vi väl kom iväg. Det var också så att Sara kunde inte sticka. Jag behövde sticka vid 12-tiden på torsdagen. Sara fick åka tåg lite senare på torsdagen för att hinna liksom något mer något möte som hon behövde ha sådär.
Mm-hmm.
Så jag fick åka bil ensam med barnen. Och nästa morgon då så var en komplicerande grej att alla grupper ska komma i mål ungefär samtidigt, vilket innebär att Saras grupp, den här walkergruppen, fick starta 2,5 timme före mig.
Mm.
Så att jag fick liksom världens lugnaste morgon och skulle börja 11.30.
Mm.
Men hon skulle börja redan klockan 9.
Stressa iväg.
Ja, då var det så här stressigt, för det är ju utrustning, man ska sätta på något chip runt foten och man ska sätta på nummerlapp och man ska hitta till start. Du vet så här.
Och barnen var hemma då, eller hade de lämnats?
Nej, då, de skulle lämnas 9, så jag skulle lämna dem sen. Så de var hemma, men Sara var då fly förbannat mig.
Mm.
Och antydde att, liksom, att efter den här helgen så behöver vi liksom inte träffas någon mer.
Alltså, du och hon?
Ja.
Att ni skulle vara någon slags avancerade serbos eller liksom en skilsmässa bara?
Ja, liksom att jag vill aldrig mer se dig.
Nej, okej. Okay. Mm. Det är ändå en kärleksbetygelse som någon.
Hon var jävligt stressad, kan man säga.
Mm. Det sa hon innan?
Mm. När hon är på stress och letar efter chippet och sådär. För att det var ju mitt fel att hon var stressad. Ja. Och att hon behövde sticka iväg sådär.
Ja. Hur hanterade du det då? Jag förstår det, älskling.
Nej, jag sa nog inte mycket alls.
Nej.
Sen så stack hon iväg. Jag fick iväg barnen, det gick jättebra.
Mm.
Och jag satte igång och springa. Då 11.30.
Mm.
Och blev fruktansvärt glad över den vackraste miljön jag har sett. Ja. Det som är så lyxigt med sånt här lopp, det är ju att någon har hittat typ den vackraste miljön i hela världen och satt upp olika, vad heter det, snitslar. Mm. Så att man kan följa en bana. Annars hade jag ju aldrig kunnat, jag hade kanske kunnat tänka ut att jag ska åka till Bohuslän. Men jag hade ju inte kommit på att gå på den här fantastiska banan. Nej. Och nu är det dessutom längs banan så finns det vätskekontroller och kanelbullar och trevligt folk och liksom så här.
Är det alltid kanelbullar när man springer? Det var ju när du sprang den där fjällmaran också.
Nej, det är nog på sån här mer upplevelseartade lopp som det är kanelbullar.
Då är det kanelbullar.
Ja.
Mm. Har man kalsonger på sig?
Jag tror
det är återigen
att
man får välja själv.
Emil Jönsson Hag, längdskidåkaren, han hade det säkert inte.
Okay.
Men jag hade det. Mm. Alltså anledningen att han inte hade det är att han ville minimera vikten. Han är fortfarande så lite i.
Just det. Men att du har det, för du jämför det med sport-BH. Mm. Är det för att du känner att det är för löst och ledigt annars?
Det kan bli skumpigt, ja.
Att det blir, ja.
Och sen får man ju, om man inte har kalsonger får man vara väldigt noga med att smörja vaselina i ljumskar och sådär.
Exakt, så är det ju verkligen. Men å andra sidan har vi ju konstaterat, både du och jag, att när vi tränar så det är ju inte fördelaktigt för våran storleken på våra organ.
Nej, så
det blir ju ganska mer som en boll.
Nej, jag ska pröva det.
Mm. Gör det.
Men jag blev nervös. Först blev jag liksom helt golvad av hur ända in i helvete vackert det är där på västkusten. Mm. Sen blev jag väldigt nervös. Man sprang ut bland kossor och det var ju fint, men i liksom djup lera. Och då tänkte jag på att det här innebär att Sara också går omkring i djup lera.
Just det.
Att hennes fötter också doppas i lera. Mm. Och om man springer, då blir man ju varm i alla fall. Men hon kanske blir kall om fötterna.
Men hon gick exakt samma
väg. Ja,
så att du flåsade den i nacken också. Alltså det liksom var, du skulle aldrig kanske komma ikapp, eller?
Nej, det visste jag ju inte. Men det visade sig sen att jag aldrig kom ikapp. Någon av dagarna, hon gick så pass fort. Mm. Ja, men så jag tänkte att hon kommer liksom, alltså nu är skilsmässan ett faktum. Mm. Hon kommer fan med döda mig.
Mm. Och sen också, alltså inte bara skilsmässan utan att det blir en sån här passions, alltså hon dödar dig.
Mm. Mm. Leran, så här klippor där man jumpar mellan olika klippor och stenar. Mm. Och där man på förhand inte vet, är den fast eller är den ruckbar, stenen som jag nu ska hoppa på.
Mm.
Alltså lite parkouraktigt. Mm. Och sen också klippor som är så branta så att man i princip måste klättra upp för dem.
Mm.
Och sen belönas med utsikt över havet och kanelbulle förvisso. Mm. Men ändå så tänkte jag att det här kanske Sara inte tycker är så jättekul.
Nej.
Att hela tiden här, och gud vad vackert det var, härligt där. Men också oron för henne. När jag kom i mål så stod Sara och skrek och hade... Alltså hon såg ut som typ att hon var med i Jehovas vittne eller någonting.
Asså.
Hon hade fått så här jättestora pupiller och såg påverkad ut. Och stod och skrek.
Hon hade börjat knarka för att hon var, skulle få skilsmässa.
Det visade sig att det här var det absolut bästa hon har gjort i hela sitt liv.
Jaha! Solsken?
Ja. Hon hade helt leriga skor. Men var så här, vem fan bryr sig? Hon hade börjat gå lugnt. Sen har hon hittat någon kompis, en schweizisk kvinna som brukar springa maraton men som var knäskadad. Sen hade de ökat takten och börjat racea mot olika folk och kämpat för placeringar i walkgruppen och gått upp till topp 10-placering.
Men fortfarande, är det som samma regler som igång?
Nej, båda det är det ju inte. För det fanns ju några som fuskade och faktiskt sprang i den gruppen. Som kanske var liksom att de hade varit skadade men kände att de kunde springa eller du vet. Alltså där. Så det... de blev så här, fan, spring inte. Och de hade bara, för varje hade de gått fortare och fortare och fortare och... En kompis till mig, Johan Forstedt, såg Sara. Vi möttes vid en färja. Mitt i banan skulle man pausa och åka färja till en annan ö där man skulle springa. Och då mötte vi Sara. Och han bara...
Du gjorde inte det, utan
Johan. Jag och Johan. Vi var tillsammans. Och han bara... Hon är besatt nu.
Mm.
Den där kvinnan, hon är besatt. Alltså, hon bara... Så himla lycklig. Jag tror att så här... Du vet så här... Det här var någon slags defining moment. Alltså, eller du vet, ett avgörande ögonblick i mitt liv. Alltså jag har aldrig någonsin tagit mig så mycket vatten över huvudet.
Det var en jävla risk. Du stod ju på en knivsägg.
Ja, det gjorde jag verkligen.
Det var ju otroligt. Alltså det här skulle kunna gå helt åt helvete.
Så jävla illa hade det kunnat. Och jag skrev ju innan på Instagram så att nu ska Sara gått med på att göra det här. Och Li skrev ju då så här, ja, berätta efter hur det gick. Hon, ja, hon kände väl att jag balanserade på fel sida av knivsäggen och att mm, det här skulle bli en traumatisk.
Jag tror bara att hon var nyfiken. Ja. Hon ville gärna gotta se en olycka, om det skulle vara så.
Ja. Nej, men också då hade det kunnat bli så här, alltså det hade ju kunnat bli så att Sara hade upptäckt, oh, gud, det här är lerigt och kletigt och jättejobbigt att gå 75 kilometer. Barnen skulle kunna känna att det inte alls är roligt att segla och vara med på ett lopp och sådär. Och så skulle de kunna vända sig emot mig. Mm. Och det hade kunnat bli något, kanske, du vet, vårdnadstvist. Och att man utsätter sin familj för det skulle kunna vara liksom att, ja, men fan, han ska nog inte få träffa sina barn alls. Eller kanske en gång per år. Mm. Kanske, du vet, besöksförbud. Sådana grejer hade det blivit om hon inte hade uppskattat den upplevelsen. Men istället var det så att det var 3 dagar av typ så här, att vara hög och knarka naturen och sådär. Och att hon efteråt har pratat om att hon önskar sig 40-årspresent löpcoach.
Alltså det här är för bra för att vara sant.
Ja, ja. Men... och barnen då också, de var nervösa inför segling, men även det tyckte de var skitkul. De fiskade, Iris stod efter sin kidscamp, stod hon hela kvällen och fiskade krabbor typ och så. Så jag klarade mig.
Men friskt vågat.
Ja, ja, faktiskt. Vad kan nästa grej bli?
Men det vet man aldrig.
Ja, men som jag utsätter
men jag tror att du ska passa dig för att nu dra allt för fasta slutsatser på det här. Och jag tror du ska vila lite nu ett tag. Och kanske inte komma imorgon och säga att, nej, du har anmält Sara till Stockholm halvmaraton på lördag.
Nej.
Ta det försiktigt med det. Mm. Men vilket avgörande ögonblick i ditt liv. Mm. Och vilken vändning det tog.
Verkligen. Och egentligen så skulle ju Sara varit med i Rålis också om det inte hade varit föräldramötet. Eftersom det passar henne perfekt det här med en nybörjarlöpning i grupp.
Men där borde ju, alltså vi mässade lite om det, att Li borde ju komma också. Det måste vi
verkligen
ta tag i. Jag tror att hon kommer tycka om det jättemycket också.
When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Men vad härligt att du, alltså jag är ju lite grann som motsatsen till du. Det där är inte en svenska. Skitsamma, ni fattar vad jag menar. För att du utsätter dig för saker.
Ja, och min omgivning tydligen då.
Ja, och vilket ju alltså är positivt för podden, för det så att säga skapar content som det heter. Mitt liv är ju inte så mycket content, eftersom det mest är att jag inte orkar företag med någonting, utan mest sitter i Farsta. Och kanske går till... ja, det mest spännande är om jag går till ICA, Hemköp eller Lidl och handlar. Det är liksom det mest spännande.
Ibland åker du till Prag också, tycker jag.
Ibland åker jag till Prag. Ibland utsätter jag mig för saker. men... och det här drog jag till min spets när jag var på 40-årsfest häromsistens.
Men du, förlåt. Ska du inte springa Stockholm halvmaraton med mig?
Nej, jag har lite ont i halsen.
Okay.
Ja. Nej, men jag kan inte det ju för att... ja, det ska ju för sig du också på, så det är ingen ursäkt.
Nej.
Vi ska ju bli expertpappor då, ja. Vi ska ju gå en kurs i helgen.
Pappagruppsutbildning.
Ja, alltså vi ska sen efter det bli certifierade samtalsledare för pappagrupper. Och som jag förstod det är ju lite grann... det här bygger lite grann på att vi ska starta en sån här pappagrupp.
Mm. Inte tillsammans,
nej,
bara för sig.
Bara för sig.
Mm. Mm. Ja, vi tävlar mot varandra. Vem har den bästa pappagruppen och så här?
Ja, det kan vi verkligen göra.
Battla.
Det ser jag fram emot.
Våra pappagruppspappor slåss mot varandra typ.
Då kommer du vinna med dina polis- och brandmäns. Fast det var ju mest tjejer.
Ja, men ja, de kan vara starka ändå.
Fast de får inte vara med i pappagruppen, jag är ledsen.
Nej, just det.
Sorry, fast du får ta med... Nej, han är inte heller pappa, Filip Wildenstam, eller hur? Han är nej, också diskvalificerad. Mm. Ja, det, då blir det nog jämnare än vad jag trodde faktiskt.
Daniel Richter i för sig, styrkelabbet.
Ja, du har ju han också med stora händer, snälla. Vad heter han? Är det han? Han värmlänningen med stora händer som du pratar om ibland.
Handsome Hansson, han har inga barn.
Han har inga barn, nej. Så han kan ju inte heller... Nej! Kan jag sluta avbryta mig själv? Okej, men då var jag på 40-årsfest. Och jag gjorde då... Jag kan ju ibland uppleva att det är... När man är på 40-årsfest, eller när man är på fest, att det krävs av en att man ska liksom go all in, så att säga. Att
man ska underhålla, eller?
Ja, inte underhålla, men att man liksom... Man ska mingla. Jag känner det så här, går man på fest då får man bjuda till.
Ja,
man får bjuda till.
Det håller jag med om.
Ja. Och är det ett dansgolv? Dansa liksom. Visa,
den är lite problemet.
Jo, men det finns ändå sådana liksom...
Förväntningar, alltså, ja. Man åker inte hem för tidigt heller.
Nej, det är väl också en helt vanlig etikettsgrej. Jag kan bli jävligt irriterad på folk som går på fest och som är då inte vill vara där. Då tycker jag, då kan ni stanna hemma. Förstår ni vad jag menar?
Ja, det där blir svårt. För det är också en etikettsgrej att inte tacka nej till liksom en nära vän som är där.
Nej, men det är ju, alltså, det är ju så här.
Så man det där kan... blir svårt om man har någon slags typ social fobi-grej. Så blir det jävligt svårt om man har en nära vän. För då gör man ju fel oavsett.
Fast då, om man har en nära vän, då måste man ju vara ärlig och säga jag har en social fobi, jag stannar hemma, jag kommer bara bidra med dålig stämning. Du och jag kan ses och ta ett glas.
Mm.
Alltså om det är en nära vän.
Just det.
Och är det inte nära vän, då kan man ju tacka nej.
Mm.
Så att det känner jag inte problem. Men tackar man ja och går på fest, då får man bjud till. Då är det liksom, då ansvarar man för, då är alla som är på festen ansvarar för att det är en trevlig fest för alla inblandade. Har varit min inställning fram till tydligen då den här festen. För då kände jag att, nej, jag har tagit så mycket ansvar i mitt liv. Jag har badat i Oblix, den här ta ansvarskistan när jag var liten. På att vara den som drar igång fester och liksom är trevlig och minglar och pratar med alla och sådär. Så att jag satte mig vid ett bord alltså kanske 20 meter från festens epicentrum där dansgolvet var. Där det var utomhus i en sån här, inte, är det, alltså partytält fast minus sidorna. Det var bara liksom taket.
Partytak.
Partytak. Under ett partytak. Och så satt jag där och kedjerökte och drack vin hela kvällen. Rörde mig inte en tum från klockan kanske 8:30 till 3.
Alltså för du hade kommit på att du har bjudit till så mycket.
Ja.
Innan.
Ja. Men och vet du vad jag märkte då?
Nej.
Att, alltså det var en sak som, det var ju, jag satt ju där med Martin.
Od.
Martin
din
Od,
kompis.
Ja, min kompis.
Cigarrummet.
Han satt, fast vi satt liksom i varsin ända av det här bordet, vilket är viktigt i sammanhanget. Och det var ju våra fruar som var DJs.
Mm-hmm.
Så det var lite konstigt då att våra fruar var de som skötte själva dansgolvet och sen så satt vi 20 meter ifrån och var inte en del av det överhuvudtaget. Det var som att det var en tyst protest från vår sida, vilket det ju inte var. Men i alla fall det som hände, det som jag märkte var att vi var ju inga party poopers.
Nej.
För det kom ju folk hela tiden som hade varit på det dansgolvet och satte sig vid vårt bord och kom och gick. Och jag hade ashärliga samtal med alla som kom.
Du var
och
snäll
sig
mot dem.
Jag var snäll, ställde jättemycket frågor och vi hade jävligt trevligt alla. Så att det var mer som att vi var en famn att vila i för festdeltagarna. Mm. Vi var som, du vet, såna här, kommer du ihåg när man var tonåring, då stod det oftast någon sån här frikyrkliga grupper i olika förortscentrum och serverade kaffe på helgkvällarna och snackade med ungdomarna. Eller var det kanske bara i Skogås? Men jag förstår principen.
Ja,
det står någon och är trevlig och bjussar lite. Lite så kände
men
jag.
Men man kan hitta många, tror jag, viktiga... Det finns ju många viktiga funktioner på en fest. Den där tycker jag, en famn att vila i.
Ja.
En så här partystarter som dansar mest. Jag tänker någon som... är liksom, som ser efter folk som är lite fulla, som håller upp håret på någon som ska kräkas.
Just det.
Som ser till att folk inte går ensam hem som är för fulla och sådär. Jag hade ju en roll som jag tyckte som var väldigt, väldigt uppskattad.
Hade? Alltså då på den tiden när du drack? Eller, för du går på fest fortfarande?
Nej, det gör jag ju inte riktigt.
Du har ju varit på 40-årsfester och lite allt.
Jag tänkte precis på det, att för mig det här med att utsätta sig, jag skulle ha mycket mer ångest inför att gå på en 40-årsfest än inför att springa ett lopp med 75 km på 3 dagar.
Okej, men det är ju helt andra typer av saker som sätts igång i skallen.
Mm, det kan tänka mig. Nej, men min roll var att jag hade knark och tog med folk ut på drogpromenader.
Ja, ja, ja.
Och det var ju extremt uppskattat och roligt.
Om man jämför tipspromenad och drogpromenad, vad är liksom de stora skillnaderna?
Nej, men det var roligt för att ofta så var det liksom så här min... Alltså det som var det roligaste var när min äldsta syster hade fest. Eller någon av mina systrar, ja. Stora systrar, vem som helst. För mina stora systrar var ju väldigt oknarkiga. Och sen så hade de kompisar kanske som uppskattade vissa substanser. Och då blev det ju roligt att... Vi hade en hemlighet inför deras kompis som var min stora syster.
Just det.
Så att först ska jag verkligen knarka med min kompis lillebrorsa. Mm. Fuck it, jag gör det. Och sen så blev det väldigt trevligt. Ja. Så blev alla glada.
Mm. Men det är, knark har ju den funktionen. Det är shit.
Ja, verkligen.
För ju samma folk. Mm. Det är ju väldigt, det är alltså en underskattad...
Ja, men så det tror jag ändå kan vara en bra grej på en fest.
Alltså att man är den providern som har knark.
Famn, provider,
dansstartare.
Dansstartare och omhändertagare.
Ja. Jättebra. Mm. Bra tips, tack. men också att som så mycket annat i livet för min del så är det som att jag har landat i någonting som jag egentligen alltid har tyckt. Mm. Alltså den här rollen på fest har jag väl egentligen alltid tyckt var den trevliga. Det är ju det här klassiska förr i tiden att förfesten var roligast.
Just det.
Och sen så när man kom ut på klubben så blev det aldrig riktigt så kul som då på förfesten. Och nu har jag kommit på att man kan ju ha förfesten hela kvällen. Det behöver ju aldrig bli någonting annat. Alltså man kan ju sitta och ha det där goa snacket och hänget hela kvällen och sen åker man hem. Det behöver inte bli någonting mer.
Nej.
Och det tycker jag är en skön insikt som man får i och med att man blir äldre. Att man inte behöver försöka så mycket längre.
Smart.
Ja.
Vad kul.
Vilket man också kan applicera på det här med ångesten över yrkesidentitet.
Mm.
Fuck it. Sätt dig ner. Ta ett glas alkoholfritt öl och bara chilla. Ska vi säga så och skåla lite? Skål.
Skål.
I vatten och kaffe. Och som sagt, är det någon som sitter på ett härligt programledargig där ute så I'm all up.
Ja.
For grabs.
Om någon vill bjuda mig till sin psykologmottagning... Så kommer jag såklart gärna.
Mm. Så är det.
Och ni får, utvecklingssamtalet kommer snart. Ni får gärna skriva till oss på nisseochmanna@gmail.com. Använd också hashtaggen pappapodden i sociala medier.
Jag tycker det är bra att vi har börjat använda podden till det här att vi efterlyser saker. Har jag berättat det? Att
det var ju otroligt.
Jag pratade ju om att mina AirPods, batterierna är de små, har slutat funka.
Aha.
Och då har jag en kille som har...
Kanske ska säga vad han heter.
Ja, det skulle jag gärna göra. Han heter Erik, tror jag. Jag är otroligt tacksam i alla fall. Han bor i Uppsala, det vet jag.
Han skickade ett par AirPods till dig.
Ja, för att hans, själva den här batterigrejen som man laddar dem i, den hade gått sönder. Men hans hörlurar funkade. Så då skickade han sina hörlurar, eftersom jag har en fungerande docka. Dockstation eller vad man säger, men inga fungerande hörlurar. Så att egentligen... Alltså,
och han, du lever ju för dina AirPods.
Otroligt altruistiskt av honom, för att han hade ju kunnat mejla mig och säga så här: ah, har dina hörlurar gått sönder? Bra, för jag har, mina är hela, men jag har ingen laddningsstation. Kan inte du skicka det in till mig?
Sälj till mig för 100 spänn.
Ja, eller skicka den. Han skickar ut sina gratis till mig. Och inte ens porto behövde jag betala. Jag frågade ju, jag kan swisha. Nej, nej, nej. Alltså, det är otroligt. Så att,
det gillar vi.
Ja, det gör vi verkligen. Du ringer din fru, då passar vi på att lägga på, tycker jag.
Ja.
Eller inte lägga på, vi avslutar. Hej då! Bumblebee, come and say no, it's not the time for every youth for anger. Me come in at the dance, me no give no trouble. Me and a big party girl gang and bubble. In the morning when me wake up with me bicycle. And when you look from the back of box a icicle. Catilla this a DJ, we lucky love with the girl. But some girl nowadays, them a monkey cypher. But that the choice of the tiger. Bang, balang, balang, bang, that the choice of the tiger. Want flexibility? Take yoga. Want flexibility with your health insurance? Check out United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly medical, dental, and vision coverage that may be right for you. More at uh1.com.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinarian developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.